Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
God dag, god morgon eller god kväll beroende på när ni lyssnar det här. Det är dags att prata hockey under den kommande timmen. Och vi är jätteglada att ni har hittat oss här. Som vanligt är det jag, Thomas Ros och Hans Abrahamsson och Mattias Karlsson som ska babbla, analysera och försöka vara roliga och försöka vara förnuftiga. Och försöka vara lite korrekta också. Abris, hur är läget?
Tack, det är bra Thomas. Det var en rivande start. Ja, men jag är med på hugget. Fan, det känns bra det här. Kul med matcher, kul med folk och sådär. Så att jag är full av energi.
Så har vi Mattias Kålan Karlsson. Hur var comebacken på hockeyplanen?
Jo, men den var bra. Det var jättekul att få spela en match. Jag var ju otroligt osäker på min status som... Jag har inte haft utrustning på mig på snart 2 år. Så jag tjuvtränade och klev på ett pass med masken som har Team Leksands J20. Så jag körde med dem på morgonen en sväng bara för att prova utrustningen. Och det kändes ju skitdåligt. Så jag var riktigt orolig när jag satte mig i bilen och åkte till Guldsmedshyttan. Men det gick bra på matchen ändå. Så jag är ändå nöjd med det jag lyckades få till på matchen.
Vann din Bodeklubb och gjorde något mål, eller hur vart resultatet och din statistik?
Vi vann dessvärre inte. Vi förlorade 4-3 i sudden. Jag lyckades få göra ett mål, vilket var roligt såklart. Och i övrigt så tyckte jag att det gick bra. Jag var inte inne på något baklängesmål och hade ett plus framåt. Så får väl ses som godkänt för en gammal man som inte spelar hockey längre.
Gav det mer smak då? Är du sugen på att liksom hoppa in fler gånger under säsongen?
Ja, jag skulle väl ljuga om jag säger nej där. Så det är klart att jag blir lite sugen. Och det kanske blir så att man får hoppa med masken och spela någon match med Häradsbygden framöver när det börjar klia i fingrarna. Så det utesluter jag inte.
Ja, spännande. Vi får se vad som sker framöver här. Vi har gjort ett litet manus inför programmet som vi alltid gör. Abris, vilket ämne tycker du vi startar med? Var du mest sugen att sätta gaddarna i?
Gud vad du är inbjudande idag, Thomas. Jag får med på det mesta. Nej, men kan vi inte prata Skånederbyt då? Jag tycker ändå att
det kan vi göra. Jag tyckte det var helt magiskt. Alltså, jag satt ju bara
och
njöt. Alltså, det kändes som att det var, jag vet inte, att man var utomlands nästan.
Ja, jag håller med det. Och det är liksom, ibland så blir det sån här att man ska bygga upp någon sån här fuskrivalitet och man ska liksom prata om det här jävla Dala-derbyt eller så här Luleå-Skellefteå eller någonting som inte heller på riktigt. Men det här är ju, här behöver man liksom inte toka till det någonting, utan det här är liksom, det här är rent, de tycker inte om varann kort och gott, varken publiken eller spelarna.
Var det någon av er som var på plats?
Nej, tyvärr. Vi hade vår kollega ja, din namne för övrigt då, som jag har, vet inte hur många gånger jag ska välja att skicka sms till en Mattias Karlsson och så hamnar smset alltid hos fel Mattias Karlsson. Det är så jobbigt, jag vet inte, jag måste vara extremt mycket tydligare i min telefonbok vem som är Aftonbladet Mattias Karlsson och vem som är HV71 Mattias Karlsson som du står i min telefonbok fortfarande som.
Jaha, okay.
Men som Mattias var där och kollade på matchen.
Okej, okay. Ja, nej, men jag tyckte ju, eftersom att man ser det från tvn, så Seymour byggde ju upp hela den här matchen så häftigt, och jag tycker både Staffan och vad heter han? Westberg heter han, så Patrik. Eller vad heter det?
Patrik Westberg. Ja,
ljusåriga kommentatorn där. Jag tycker de gjorde det så bra och byggde upp den här matchen redan innan, och det här snacket med Sylvegård och allting. De gjorde ju matchen jättestor, och sen så blir det verkligen så som du säger, att ibland så kan man försöka bygga upp saker och sen så känns det inte likadant. Men här är det ju verkligen, det är ju äkta känslor. Och man ser hur han står på uppvärmningen och håller på och ja, verkligen försöker provocera Rögles fans. Det är också det enda som jag tycker är lite halvdrygt, är hur han åker runt och liksom håller på att knuffa på folk när det är uppvärmning. Jag tycker bara det är larvigt. Jag förstår inte varför man håller på med sånt. Men i övrigt så riktigt.
Men är det inte att de köper showen då? Hänger du med? Att de liksom går med? Ja, men nu måste vi bjuda till. Nu ska det vara lite derby och lite hat. Är det inte att man köper konceptet?
Ja, men han gör ju alltid sådär, Sylvegård. Åker ju alltid.
Du menar Sylvegård antar jag då, eller?
Ja, ja, men det var inte det där som var något strul för något år sedan när han slogs de inte på någon värmning med, var det inte Berglund?
Det var i Linköping, var det inte det eller?
Ja, det kanske
det
var.
Det stämmer
Linköping. Ja, det stämmer. Mm. Var det Bibbit som var inblandad i det där va?
Mm, det låter ju som att han skulle kunna vara inblandad i sånt.
Ja, men jag tror det. Ja, men jag vet inte, jag förstår inte hur man att man orkar hålla på och åka runt. Det är som att åka runt och patrullerar rörlinjen. Det jag tycker jag är lite larvigt innan matchen har börjat. Men i övrigt så det är väl bara en strunt sak egentligen.
Men du har ju sett de flesta arenor i både Hockeyallsvenskan och SHL. Vad är det som gör det som numera heter Catena Arena? Vad är det som gör den speciell, Kolan?
Ja, men jag tyckte att det var lite...
Eller är det speciell? De eller är det bara vi journalister som tror att det är någon alltså att, som får det till något speciellt? Eller vad,
nej,
vad
men
säger
du? Nu har inte jag sett det här nya, hur det ser ut nu. Men det gamla tyckte jag var... Det var ju liksom lågt i tak och ändå svin mycket folk. Det är som att de har tryckt in för mycket folk i en arena. Den borde inte ta så mycket folk som den gör. Och så sittplatserna går ju hela vägen ner till kanten. Och det är inte så vanligt i Sverige att de går ända ner till isen där. Så att du sitter nästan som i NHL-rinkarna där man sitter nere vid glaset. Mm. Om man kollar runt om i Hockey Sverige så på ganska många ställen är det ju en ganska stor glipa fram till glaset. Om du förstår vad jag menar.
Och sen är det många som har byggt de här 8000 personers arenorna. Jag menar Gävle, Leksand, Linköping, Karlstad. Och det är kanske svårt att få helt utsålt dem. Men de har ju bara 4950 platser. Och sådär. Och då gör ju att det blir ju liksom fullt hela tiden. De sålde ju slut på biljetterna på 90 sekunder.
Jag tycker det är lite lika med Örebro också. För de har ju lite samma där med arenan, att de nästan alltid har... Det är svårt att få tag på biljetter om man ska till Örebro och kolla på hockey också.
Mm. Vad tyckte du om själva matchen, Abris?
Nej, men bra match. Alltså, den hade så många ingredienser tycker jag. Så svängde det ganska mycket. Jag tyckte Rögle var lite bättre i första. Jag tyckte Malmö var mycket bättre i andra. Och sen var Rögle lite bättre igen i tredje. Där. Så att, ja, det kunde ha gått båda vägar. Men härlig intensitet, bra tempo. Så fanns ju den där lilla nerven som man... Ja, man gillar ju den. Är man lite primitiv om man säger det. Men just att man känner att de gillar inte riktigt varandra. Jag tycker att det tillför en dimension. Jag måste säga det. Jag blir ju glad att det fortfarande finns där. Och att det liksom inte går över styr med några så här fula tacklingar liksom i huvudet eller i ryggen. Eller så, utan det är liksom, spelarna gjorde det otroligt bra tycker jag. Även om det brakade till lite efter slutsignalen där. Men jag vet inte. Ja, man kan tycka det är larvigt kanske. Det kan man väl göra. Men nej, jag gillar det också lite grann faktiskt.
Men är det inte också, de har ju många spelare som är från Ängelholm och är därifrån trakten, och samma Malmö har ju också ett gäng killar som är från Malmö. Så det blir ju ett derby på riktigt på något sätt när det ändå finns många som har anknytning till klubben i grund och botten.
Ja, och så blir det liksom det här lite stad mot landet också, lite hockeykultur versus köpa ihop lag som det var förr lite grann. Rögle tycker jag att man liksom, ja, man har ju en längre hockeytradition där, och Malmö blev ju känt på 90-talet när man köpte ihop de lag och vann dubbla SM-guld. Så det finns ju flera dimensioner tycker jag också i den här rivaliteten.
Ja, vilket är bästa laget i Skåne just nu då?
Rögle.
Nej, jag måste säga Rögle. Ja, de har inlett med 6 bortamatcher också. Nu tror jag de hade typ 7 hemmamatcher på de 10 kommande eller någonting, och de kommer att klättra tabellen. Så tycker jag var kul att Ludvig Larsson fick avgöra faktiskt. Jag tycker han har varit bättre. De matcher jag sett så har varit mycket bättre än vad poängskörden har visat faktiskt. Så att, han blir spännande att följa. Jag tycker han lägger bakom mycket och sådär. De matcher jag sett Rögle.
Kacke Larssons grabb, han som spelade i Malmö en gång i tiden också. Släkten är värst.
Ja, Ludvig är ju Malmö-produkt, va? Det är väl moderklubb Malmö om inte jag minns fel på honom. Så att det, ja, det var ju en häftigt crescendo. Heter det så? Ja,
vi säger det. Det kan man väl kolla här, för 2-1 blev det till slut till Rögle. Och som sagt var en intensiv match, och kanske den efteråt när de tackade fansen. Eller såg ni på när de åkte in på isen i början och ställdes lite som New York Rangers där runt huvudteckningscirkeln? Ja. Så, vet ni vad jag menar, eller?
Ja.
Ja, jag har bara sett bild på det där, för jag var ju på en annan match. Jag hann inte hem precis till nedsläppta, men jag har ju sett bilder på det. Så Färjestad gjorde likadant också. Kolla någon bättre koll på det där, vad det står för.
Nej, men jag vet inte, men är det väl någonting som du säger att om man... Ja, men man tackar fansen på vänster. Men det kommer det från Madison Square Garden, va?
Det var ja, de i Rangers har jag sett göra det. Det är väl flera NHL-lag som gör det. Men Rangers har ju liksom att de åker in och så gör de nästan någon salut till på så här militärvis till
vi gjorde så där när vi spelade i Karlskoga. Då körde vi den också.
Ja, just det.
Så
ja, det
vi får säga att vi var först i Sverige då.
Ja, Karlskoga var först. Före Rangers kanske också.
Ja, vi får se.
Djurgården då, pojkar, vad händer? Vad håller på att ske hos mästarna?
Ja, jag var ju där i torsdag, så det är klart att det är ju... Jag tror inte man liksom ska räkna ut Djurgården, för allt är inte dåligt, långt därifrån. Och man har ändå fått in en hel del namn här nu med... Holland har kommit in, Sörensen har kommit in, Greg Nanny kommer väl in här snart också. Så det är klart att man börjar ju bygga på sig ett ganska namnkunnigt lag. Men det är klart att det är ju, jag tycker det är sekvenser i matcher mycket också. Nu är jag färgad av torsdag, men då släpper man ju in 3 mål i början på andra perioden. På några snabbt där som 17. Det är så man förlorar matcherna. För att matcher går ju vågor. Men det gäller ju att inte sjunka för djupt när man har de här lite tuffare perioderna. När motståndaren är bra och man själv är lite sämre. Då måste man liksom komma undan med heden i behåll. Och det har ju Djurgården lite svårt med. Så att man sjunker lite för långt där. Och jag tycker inte riktigt att man är inkörda hur man ska spela och sådär. Det känns inte naturligt hur man agerar på isen. Och när det går så fort så måste det ju liksom vara mycket ryggmärgsbeteende. Och det ser jag inte riktigt hos Djurgården. Och det kan man också förklara säkert med ny tränare, många nya spelare och sådär. Men det är klart att det går undan i SHL, även liksom spelprogram och tabell.
Det var ju bara en seger, alltså en 3-poängare hittills. Och har ju radat upp förluster på slutet. Alltså, och nu på senaste presskonferensen här, det var ju Djurgården mot Frölunda i lördags. Då började Barry Smith då, nye tränaren där, ha synpunkter på domarnivån i Sverige. Och det här är för mig så här klassisk grej, att man liksom, när det är lite panik i en klubb, då börjar man gnälla lite på domarna på något sätt, för att hitta någonting som ja, att man blir på något sätt felaktigt behandlad av domarna. Så det är lite kristecken för mig då. Men sen får vi se om de... Jag tror inte att de går en bra säsong till möte. Så jag tror att det kommer bli intressant för oss Abris i form av journalister att följa Djurgården också den här säsongen. Vad de kan göra och vad de kan hitta på. Jag menar, Jocke Eriksson, sportchef, måste ju vara lite ifrågasatt nu. Barry Smith också. Var han rätt tränare för laget? Och så det kommer att hända mycket, så det kan bli ganska spännande att bevaka Djurgården den här säsongen.
Ja, absolut. Så är det. Sen är ju, vi ska vara klart för oss att Djurgården, jag tror de flesta har tippat dem ganska långt ner. Jag hade dem 11 om jag minns rätt. Och så att vi ska inte tro att det här var ett lag som skulle borde varit på övre halvan och som har floppat heller. Utan det är ju både förra säsongen och den här så har man haft ganska, i alla fall jag har haft ganska låga förväntningar på Djurgården. Jag tycker att den här magin är bort som tog dem till den där SM-finalen, ja, vad blir det, 2019 tror jag det var. Och så då kände man att det här var en klubb som var på väg framåt liksom. Man var framåtlutad, det var liksom, ja, men det var bra drag i grejerna. Sen har det liksom, det har ebbat ut det där i de sista 3 säsongerna blir det nu då. Jag tror att de kommer att få kämpa där nere. Det trodde jag före säsongen, och det har väl absolut inte liksom, den känslan har inte blivit mindre nu.
Hur ser du på Djurgårdens resa senaste åren, Kolan?
Ja, om man ska bara titta på nu i år så tyckte man väl kanske från början att det var lite konstigt med den tränaren de valde att ta in. Men ja, om man läser mellan raderna så verkar det väl finnas någonting längre fram som gör att man har en kortsiktig lösning här nu. Och sen lite grann det där han sa på presskonferensen där, att han börjar klaga på domarnivån. Det är lite grann klassiskt också att vissa tränare gör ju det där med flit för att flytta fokus från att man kanske har laget har spelat dåligt till exempel. Då vill man lägga fokus på någonting annat än att de ska fråga om matchen att det var dåligt. Så man kanske flyttar fokus med flit mot domarna och försöker sätta lite press. Man kanske kan få med sig någon extra utvisning eller så går det åt andra hållet. Men sen Djurgården har ju också, de har ju kanske en av seriens bästa spelare som ligger på, ja men, långtidsskadelistan. Det är ganska tungt att tappa sin kapten och en av de bästa spelarna i hela serien så tätt inpå. Det är ändå en spelare de har räknat med i år som ska kunna spela, ja men, hela säsongen. Så att han försvann är ju ganska stort avbräck. Sen känns det som att de också hade räknat hem William Eklund, att han också skulle stanna kvar och spela. Så det är ändå två spelare som har försvunnit som man kanske tror och hoppas på skulle vara med och bidra i år. Så det gör ju att laget blir såklart försvagat och de har tvingats till att göra värvningar här nu på slutet. Och jag tror att det kommer säkerligen kanske bli bättre. De här spelarna som har kommit in nu, de kommer väl och så småningom att känna sig mer bekväm och spela bättre. Så följer det lite tid. Men det är ju viktigt att hänga i nu för att poängen trillar ju in fort för de andra lagen. Hamnar man efter så blir det jävligt jobbigt att ta igen alla de här poängen som man saknar då framöver.
Lex HV71 i fjol också. Och du hade väl en säsong med Karlskrona där ni startade väldigt bra men sen sjönk för varje omgång som gick också. Så att de här trenderna kan vara svåra att bryta. Om vi pratar om Lillfimpen och William Eklund, det avgörs ju nu för övrigt de här. När ni kanske lyssnar på den här podden så kanske det är klart om han får vara kvar i San Jose eller blir nedflyttad eller blir hemskickad och så vidare. Det blir ju det här dygnet som kommer nu som avgör när de sätter sin NHL-trupp då. Ja. Vad är bäst för han? Kåland, du som har varit där borta, är det att, liksom att han tar ett år till i Sverige eller ska han gnugga i AHL eller vad tror du? Alltså, vad är vettigast för honom?
Nej, men han har ju visat i SHL hur bra han är. Jag tycker han ska stanna kvar där borta. Även om det skulle visa sig att han får inleda i farmaligan, så han är ju förmodligen första kille upp. Så blir det en skada så kommer han att få komma upp i så fall. Och jag menar, det är inte givet heller. Han kanske till och med tar en plats från början. Det är ju fina rapporter om han. Och han gör ju både mål och grejer. Så det är inte alls omöjligt. Han har ju spelat
den första kedjan med Hertel där.
Ja, så det är inte alls omöjligt att han faktiskt tar en plats. Men även om han inte skulle göra det så skulle jag gärna se att han stannar kvar. För han är så nära att ta en tröja. Och då kan man lika gärna stanna kvar. Åker du hem till Sverige, då blir det ju att... Ja, du missar ju ett år även om du får spela bra hockey i Sverige. Men det är ändå... Planen är väl att han ska spela NHL-hockey. Och spelar du i toppkedja i AHL så är det ju bara en skada ifrån att få spela. Eller att... laget går dåligt så kan man bli uppkallad ändå. Så jag tror och hoppas att han stannar kvar faktiskt.
Mm. Ja, det sämsta tycker jag är när de liksom håller på att flytta fram och tillbaka. Gör en grej, antingen vara där borta eller också vara hemma. För ska han komma hem nu igen och så ska han dra iväg på JVM en månad i Nordamerika då i december och sådär också. Alltså då är det ju, det blir så ryckig säsong för de unga spelarna. Jag tycker också att han ska vara kvar där nu när han väl har bestämt sig. Jag känner också att han mentalt är lite grann i San Jose och då, eller ganska mycket, och då jag tycker han ska vara kvar också.
Han fick ju förmånen att spela i 3-3 sedan därför. Då spelade han med, om jag minns rätt, Hertel och Erik Karlsson. Det låter ganska angenämt att få spela med de två i spel 3-3. Jag vet inte om de mötte Vegas eller vad för något, men om jag hade varit han så hade jag bara ryst när jag hade liksom kollat mig omkring och se vilka killar som man ska få förmån att spela med. Och det är väl ett sätt att de testar honom också. Klarar han av det här? Fixar han det? Eller på vilken nivå är han? Det är det som hela försäsongen är till för. Och de rapporterna jag har sett där bortifrån så är det väl kanske han som har gjort störst succé av alla de här, Raymond, Holtz, Jonathan Dahlén. Vi har ju ett gäng, Filip Broberg, alltså, som åkte över nu och testade lyckan. Men den jag har sett fått mest positiva omdömen, det är i alla fall William Eklund då.
Mm.
Vi tänkte att vi skulle prata lite om det som hände i slutet, eller ja, inte slutet av förra veckan, det var väl i fredags, Erik Norin Gate. Ska du ta lite bakgrunden eller vad som hände där mellan AIK och Frölunda, Abris?
Ja, jag stod väl och lagade middag där i fredagskväll när det kom. Nej, det var nog tidigare på eftermiddagen förresten.
Var det du som fick tipset, va? Eller?
Ja, det kom in via våra olika kanaler, kan vi väl säga.
Ja, lite röksignaler kom in.
Ja, lite röksignaler här och där. Nej, men att Frölunda skulle låna Erik Norin i en match då. Norin spelade ju med AIK mot Västervik på fredag kväll på Hovet. Och sen så var tanken då att han skulle dressa på sig Frölundas dress och möta Djurgården i samma arena på lördagen då. För Frölunda hade 6 backar bara och tyckte väl att det var lite slitage på någon av de 6 också. Ville ha liksom en 7:e back som backup då. Och då tyckte de Norin var ett bra alternativ. Och så kom väl sportcheferna, kan jag tänka mig, AIK och Frölunda överens om det här. Men det gick ju inte riktigt så.
Nej, jag tycker att det här är lite roligt om det blir såna här snabba kast då. Eller hur ser man som hockeyspelare på det här, Kolan?
Ja, alltså som i Eriks fall och kanske som spelare i Hockeyallsvenskan, så är det ju en chans att få visa upp sig i SHL. Så att för spelarens del så är det ju bara positivt egentligen att man får chansen att spela uppåt. Sen så, jag förstår ju kanske fansens syn på det här, att man spelar hoppa mellan lagen och under säsong. Och det är väl därför vi fick det här med att det blev en begränsning på utlåningar i Hockeyallsvenskan. Eftersom att vissa lag missbrukade det, tyvärr. Och det har ju blivit en nackdel för våra yngre spelare som blir lite låsta utav de nya utlåningsreglerna, tyvärr.
Undrar hur de just hittade Erik Norin, förstår vad jag menar, av alla backar. Varför om hans namn kom upp och sen har de väl egna backar i J20 Frölunda. Varför tog de inte en därifrån då? Fick du någon lösning på den frågan, Abris?
Motiveringen var väl att de spelade fullt med matcher i helgen i J20-laget och att de tyckte att det var bättre att de spelade 20-22 minuter där än att sitta med och hoppa in eventuellt 3-4 minuter som sjunde back på Hovet då, så att man inte ville störa deras rytm då, som det.
Och så fanns ju Erik i Stockholm också.
Ja, men alltså jag tycker också att det var jättekul säkert för Erik och sådär, men om man tittar på, jag menar, AIK, en stor klubb måste vi ändå säga, ett topplag i Allsvenskan i år, är ju ändå med liksom på ska vara med och slåss i toppen där. Låna ut en spelare till Frölunda i en match, jag tycker faktiskt att det blir, nej, det är något som sticker i mig där. Jag tycker det blir fel. Jag tycker att det ändå måste vara lite mer liksom, man spelar inte AIK-tröjan ena dagen och Frölunda-tröjan nästa dag på det sättet faktiskt. Jag tycker det blir knepigt, utan att jag vill ta något från Norin och hans möjlighet. Det är ändå en toppback också i AIK. Jag menar, det är väl deras en av absolut bästa backar de har. Och liksom ska man börja på den nivån, då får vi se vad är nästa steg då. Ska Chad Billings göra en match med Linköping då? Jag vet inte. Jag tycker det blir knepigt, och jag förstår inte riktigt hur de tänkte där. Vi har väl lite sådär klubbkänslor och lite rivalitet mellan lag och stolthet för sin klubb och sånt där kvar. Har vi inte det, eller?
Jo, det har vi. Och det slutar ju med att AIK styrelse då, jag vet inte om det var påtryckningar från vissa, ja, från vissa supportrar eller vad som hände. Vissa kanske tyckte att det här inte alls bra. Men det var i alla fall AIK styrelse som till slut sa nej till det här då. Så det vart ingen utlåning, och Frölunda fick ju spela på 6 backar istället. Hur ska man komma, alltså vi har ju juniorligorna idag och vi har alltså både U18 och J20 och sådär, men tanken är ju att de här lagen ska ju då föda A-laget med spelare. Ska man liksom ha olika speldagar, tycker du, Kolan, eller hur gör man? Du är ju även aktiv med Leksands J18, du jobbar lite mer då, hur gör man för att få ett harmoni i systemet?
Ja, alltså om man tänker på, du menar nu för att spelare till A-lag och så vidare från juniorlagen.
Ja, men alltså de spelar ju samtidigt. Det blir ju lite knepigt, för då blir det ju inte, då kan man ju inte låna riktigt av varandra.
Nej, men om man säger så här, problemet med juniorserien är väl att av ekonomiska skäl så spelar du ju bara på helgen. Du spelar ju fredag, lördag eller söndag. Oftast är det ju att du spelar lördag, söndag, men du kan ju även spela fredag, lördag, söndag. Och det gör man ju av ekonomiska skäl. Och att killarna går i skolan och så vidare. Så för dem så är ju dagarna fast, så det går inte att göra någonting åt just det där. Men sen så tycker jag ibland att det är lite märkligt att SHL-klubbarna måste ha 7 backar hela tiden. Man kan spela på 6 och du kan spela på 5 också om det skulle bli någon skada. Det känns som något så här, jag vet inte. Jag har aldrig gillat idén att spela på 7 backar. Jag tycker att man hamnar fel om man ska spela med olika och sådär. Så att jag är, den gamla skolan, jag är för att man spelar på 6 backar. Och man behöver inte ha en sjunde back ombytt, utan du kan ha en extra forward istället i så fall. Men sen kan jag tycka, jag förstår att vissa lag inte plockar upp en spelare från J20 för att man tycker inte att de är redo. Det känns lite grann som att det är fallet med Frölunda här. De ska väl ha en av Sveriges bästa juniorverksamheter, och tycker det är märkligt att de väljer att inte skicka en av sina backar och spela den här matchen. Det är ändå en erfarenhet för en juniorkille att få vara med och se och lära och spela ett par minuter. Det hade han väl likväl kunnat gjort som att man tar in en allsvensk back. Men en lösning på det kan ju faktiskt vara att man faktiskt har en större trupp, att ha flera backar på kontrakt, men att de är utlånade till allsvenskan till exempel. Så du kan plocka tillbaka dem vid tillfällen när det krisar. Så det är väl kanske det jag skulle säga i så fall, att man kanske har en extra back som är utlånad hela tiden, som du kan kalla hem då när det krisar.
Det är ju väldigt många spelare. Vi ska ha lite Silly extra här lite senare i programmet.
Så att... Ja, precis. Ja, men jag kan väl säga, sen får väl sportchefen SHL och Hockeyallsvenskan bestämma sig om Hockeyallsvenskan ska vara en ren farmaliga till SHL. Då får man ju fine. Men ska vi ha liksom en tävling där liksom den då är i alla fall topplagen i Hockeyallsvenskan tävlar med att gå upp i SHL, då kanske man måste vara lite mer försiktig med den typen av utlåning. För vi pratade, alltså det hade det varit en ung back från Almtuna så hade väl kanske ingen brytt sig överhuvudtaget om man hade blivit utlånad till Frölunda. Men när det blir liksom ändå AIK, en topplag, storklubb och en väldigt duktig back, så då börjar man ju känna att vad fan, är det bara på att låtsas i Hockeyallsvenskan liksom? Jag vet inte.
Ja, Västervik har gjort samma i flera års tid. De finansierar ju lite av sin verksamhet på att ta in de här amerikanerna och kanadensarna, och sen så lånar de ut dem eller säljer dem vidare till SHL-klubbarna i slutet på säsongerna.
Och när man har klarat sig kvar i Hockeyallsvenskan där i februari, så skickar man de flesta spelarna också.
Ja, tjänar lite pengar.
Precis. Det har ju varit lite avstängning den här veckan. Vi har Rydal, Färjestad, som blev avstängd för en Joel Lundqvists händelse, kan man kalla för det. Och han, man får ju välja vilka ord som man vill då, men en del kan ju tycka att han knuffade en assisterande domare, och andra kan säga att det var en kollision och sådär. Men han blev ju avstängd 2 matcher fick han för det här. Joel fick Joel 5 matcher avbrist, eller vad var det till slut han fick?
Ja,
han
gjorde bra. 5 matcher. 5 matcher.
Ja. Har du sett incidenten, Kolan?
På Rydal, ja.
Ja.
Ja. Ja, den har jag sett. Jag tycker att det är tråkigt att man blir avstängd för det där. För att det är ju inte... Det är ju ingen riktig knuff. Det kan vi ju alla se. Det är kontakt, men det är absolut ingen... Det är ingen knuff. Det är inte så att han har en kulldomare eller någonting. Då förstår jag att det är inte okej. Okay. Det är det aldrig. Men jag tycker att såna här grejer, det är bara för att dela ut en böteslapp. Jag tycker det är helt fel. Det är så tråkigt att det ska behöva vara så. Jag tycker att man skapar sig en lite vi mot dem känsla när man väljer att ta det där. För att det är ingen spelare som... jag tror i alla fall inte det, men som vill domarna illa på något sätt och knuffar liksom med flit, utan jag tycker att det blev helt fel här. Det ska inte vara avstängning på det här.
Linjemannen försöker ju liksom stoppa Rydahl och ganska aktiv här. Jag har ju en känsla av, men jag måste ju bolla mot dig Kålen, att domarnas på något sätt lite attityd har ändrats lite på isen, att de ibland känns som att de gillar att hålla i spelarna lite mycket och sådär, att de blir som lite stora på sig på isen. Är det, vad har du för känsla om det Kålen?
Ja, men jag tycker att de här situationerna kan man undvika. De måste inte in och avbryta. Jag förstår att de har direktiv som förmodligen säger att de ska gå emellan och allt det där. Men om man ser att det är så uppenbart att folk söker sig mot varandra, är det inte bättre att man bara låter dem hålla på? De blir ändå utvisade sen när det är klart. Och då slipper ju alla de här situationerna som eventuellt kan bli någonting. Det är min uppfattning av det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu har ju jag suttit och retat upp mig på domare som har gått fram alldeles för hårt och liksom jag har tagit nacksving och allt möjligt på spelare. Så jag tycker att linjedomaren i det här fallet, jag har ingenting att klandra honom för det här fallet. För jag tycker faktiskt att han gör det jättesnyggt sätt. Och jag menar, Rydahl är ganska långt ifrån situationen också, ska tillbaka in igen, sticka tillbaka. Och han styr egentligen bara ut Rydahl mot sidan. Så jag tycker inte att linjedomaren gör något fel överhuvudtaget i den situationen. Jag tyckte det var bra agerat och... Sen håller jag med om att det är ju minimal kontakt liksom. Men man har ju satt sig i den här situationen också. Jag menar, får Joel Lundqvist 5 matcher för den, så då kan man ju inte se mellan fingrarna på någonting längre, va? Och det har man ju, domarna sa ju för något år sedan att det är bra nu, få nog. Nu är det nolltolerans mot allting. Nu ska vi liksom ta ut snack, fysisk kontakt, allting är liksom, det ska vi stävja. Och där kan man ju diskutera var gränsen ska gå. Vi måste ju ha en gräns någonstans för vad som är okej att göra mot en domare. Många tycker att det här är alldeles för lågt, att man måste kunna göra det här. Och vissa tycker ju liksom att det ska vara så här. Var den gränsen ska ligga, jag tycker det är skitsvårt rent ut sagt. För jag skulle inte heller... jag vet inte, men ja, den är svår. Man är inne i stridens hetta som domare, så klart lite mer kanske man får tåla, men ja, samtidigt vet spelarna vad som gäller. Så att.
Sedan blev då Viktor Lodin då, Timrå då, avstängd 5 matcher för en tackling på Leksands Jonas Ahnelöv. Jag trodde det bara skulle bli 3 matcher. Hur ser du på den här tacklingen, Kålan?
När jag satt och tittade på matchen, så jag såg bara som hastigast då att hjälmen åkte av. Jag hann inte riktigt uppfatta vad som hände. Sen när jag såg på reprisen så tänkte jag faktiskt så här, ja, det där kanske kan bli utvisning i alla fall. För jag såg inte vad domaren, om han hade gjort tecken för utvisning eller inte. Så jag var lite osäker på vad som skulle komma ut av det där. Sen när jag såg den igen så var jag så här, ja... Den kanske träffar huvudet. Jag tyckte det gick så snabbt när jag såg den först. Men sen ser man ju på reprisen att ja, den tar ju ganska olyckligt på han. Jag tycker att det här känns som en liten oturlig situation. Men sen finns det ju bildbevis där att han skridskor lyfter och så vidare. Men jag tror att tacklingen tar ganska oturligt på Jonas. Sen att den renderar i, vad var det? 5 matcher?
5 matcher, ja, precis.
Ja, det har väl egentligen mer att göra med att han är återfallsförbrytare än själva handlingen här i sig.
Ja, de har ju olika... han hoppar, han kanske träffar ryggen mest. Det kanske är direktkontakt med huvudet och så vidare. Det finns ju olika saker som uppfyller den här tacklingen också. Det jag hörde med Viktor, det är att han har ju alltså... Om ni kan hans bakgrund så är det så att han är ju då Leksands pojk, men fick inte plats på hockeygymnasiet i Leksand. Drog till Örebro och nu är det Timrå. Så han var ju tokladdad inför den här matchen mot Leksand. Det var ju liksom hans gamla lag då som han skulle möta där. Så att som jag förstått det inifrån Timrås omklädningsrum där, så var han var liksom alldeles för påslagen. Det var därför han gjorde den här grejen då. Han kunde inte riktigt behärska sig. Du har säkert varit den sitsen också, Kålen, att när man är så här tokladdad inför match.
Ja, men jag var inte en sån som åkte runt och tacklade så mycket, så jag hamnade väldigt sällan i de där situationerna faktiskt.
Ja.
Nej, sen är det ju viktigt som Kålan tar upp här, att det är en återfallsgrej, och det är ju automatiskt två matcher till på sån, enligt mina som de brukar lägga på i alla fall, så att det motsvarar väl tre matcher plus två matcher för att han återfallsförbrytare. Det är ju en otroligt, jag tycker en klantig tackling liksom. Jag tycker inte han känns som att han är fokuserad i den situationen, för att han går in väldigt, väldigt klantigt i den. Sen finns det vissa moment som Anelöv säkert kan göra bättre i den situationen också. Men jag tycker att Lodin känns frustrerad eller ofokuserad. Eller vad ska jag säga. För på det sättet som han går in där är ju inte bra.
Nej. Får se. I början av serien så var det knappt någon avstängning. Jag var knappt några. Men nu börjar det rassla på lite här. Det är väl när hösten kommer och blir lite tätare matcher som det blir lite mer dumheter på isen. Du var ju kolla på Brynäs Färjestad i lördags då. Vad har du för spaning från den matchen?
Ja, att Färjestad är bra måste jag ändå säga. Han får in Dominik Furch nu också, vilket skänker ju en trygghet tycker jag till försvarsspelet. Ingen skugga över Haukeland så, men det är klart att Furch in är ju ett snäpp upp, och det syns också att utespelarna agera med ett väldigt lugn när han står där. Man fokuserar på det man ska göra, och man vet att han räddar det han ska göra. Så att, sen har man ju en offensiv tycker jag som är sjukt häftig. Alltså det går så fort när de ställer om, så det är jag tycker de var bra. Jag var liksom så här, jag kände att man är gnällig ibland och så där, men jag kände att fan, man måste hylla dem. De är efter den matchen, för de är tuffa att möta. Så är det. Och de har ju folk utspridda i alla kedjor, känns det som är offensiva hot. Liksom. Så det är jobbigt hela tiden.
Var det Färjestad som var bra eller Brynäs som var lite svagare?
Nej, men det är ju en kombo naturligtvis. Brynäs har ju inget superlag. Det är väl som i Djurgården. Brynäs är ju tippad där nere. Så de gjorde väl liksom, kanske inte en toppmatch, men de gjorde ju inte en dålig match heller. Men de är ju ungefär på den nivån där man kan förvänta sig att de är. Och det är klart att när Färjestad kommer, Furch första matchen från start, ut och spelarna vill liksom ge honom en bra resa. Man är fokuserad. Nygård är galet bra. Liksom. Nej, då är ju de, då är de en klass bättre. Och det var väl så det var. Jag tycker att båda lagen spelar väl ungefär på sin nivå, fast Färjestads nivå ligger ett snäpp högre. Jag skrev det, jag tycker man ska gå och titta på dem, för de är roliga att se när de spelar faktiskt. Sen kanske de har brister som gör att de inte räcker hela vägen till SM-guldet, men i en grundserie så tycker jag att det är roligaste lag att se.
Hur mycket folk var det i Gävle då på matchen? Det var ju väldigt svagt.
Den eviga frågan. Ja, var det 5,5 eller strax under 5,5 tror jag. Hade det varit Örebro eller Rögle så hade det varit en toppsiffra. Men Gävle är det en usel siffra. Så att det är lördag mot Färjestad, ska det väl helst vara mer. Men jag har sagt det tidigare. Alltså, fyra så dåliga år. De har väldigt stort förtroende att bygga upp igen bland supportrarna och fansen. Och ja, i stort som klubb tror jag det. Så att det säljer inte ut sig själv, säger så. Tvärtom.
Nej. Hur var Furchen då, när du fick se han då?
Nej, men han är ju bra, precis som i Örebro tycker jag. Alltså, otroligt lugn, följsam, räddar det han ska. Jag tycker det är väldigt sällan han liksom släpper in enkla mål. Det är det där man vill ha som utespelare, liksom att man vet att han går in och gör sitt match efter match. Kanske inte de allra mest spektakulära räddningarna, men samtidigt väldigt få liksom snabba puckar som dimper in för lätt.
Mm. Hur tror du Haukeland känner sig? Backup målvakten där.
Det är ju en piss situation liksom. Det är inget snack om det, och jag har svårt att se att han ska vara kvar där, och det känns lite överkurs också att ha båda de två. Nu kanske Färjestad har råd, men jag vet inte hur mycket. Man kanske skulle kunna få ut mer av en annan målvakt än Haukeland. Det, han känner ju sig pissad på naturligtvis. Jag bollar över till Kålan. Jag vet inte, han har ju varit i lag nyligen än vad jag har varit.
Ja, men det är ju ingen rolig situation om du går in och har en förväntad att du ska vara första målet, så sen ja, går det 2 månader på säsongen så har man värvat in en ny första målis. Situationen ändras ju ganska drastiskt över en dag. Jag tror nog lite grann som du är inne på, Abris, att han kanske kommer hitta sig en egen lösning och spela någon annanstans innan säsongen är slut. De har ju ändå den här unga killen som nu gick på lån till Almtuna, var det, va? Så han kan de väl kalla hem igen om de väljer att dumpa lönen.
Haukeland har ju ett OS också och komma bra förberedd
till. Ja, precis. Ja. Var det? Nej, de gick inte dit, Norge. Norge gick inte dit, va?
Det var Danmark, var det så? Var det Danmark som gick dit?
Ja, alltså. Danmark tog platsen där, så, men han vill ju spela, just det. Han är ju liksom mitt, ja, i karriären.
Det.
Ja.
Men det kan ju vara så att Kina slänger in och då kanske Norge ska
just
gå platsen, va?
Just det, ja, just det. Ja. Nej, men han är ju liksom mitt i karriären och fick ett lyft i Finland och vill ju liksom fortsätta. Alltså det här tror jag inte blir något bra. Då kan man ju hellre ta in liksom typ Niklas Lundström eller någon sån målvakt, skulle jag tänka på, backup Furchen. För att även om man skulle vilja ha 2 bra målvakter, jag vet inte om de orkar hålla honom liksom motiverad och på humör hela säsongen. För Furchen är ju en sån här, han står ju gärna 49 matcher av 52 om man. Det har han gjort även i KL. Liksom. Så att det,
men hur gör man som lagkamrat där då, Kolan, liksom då? Man har märkt att fan, en polare i laget har hamnat totalt i frysboxen eller inte få spela. Hur gör man? För det är ändå för lagets bästa som kanske tränaren eller sportchefen. Hur agerar man då liksom som lagkamrat?
Mm. Ja, men det är ju tufft. Det är, vissa killar, det blir ju så också. En del, de tar det ju väldigt hårt att man inte får spela och så vidare, medan andra kanske knyter näven och tränar dubbelt så hårt och länge på både isen och gymmet. Men det som en annan kan göra är ju bara att, ja, men försöka vara en schysst kompis och vara där i omgivningen och, inte vet jag, gå ut och ta en fika eller bara prata allmänt. Jag tror inte det finns någon bra handbok för hur man ska hantera spelarna som hamnar i frysboxen.
Nej. En annan sak jag är nyfiken på, Abris. Hur var den här nya schampo, eller man ska kalla för Martin Jonsson?
Martin Jonsson. Jag har ju haft en lång historia mot hans pappa som var skicklig center i Storhamar. Vi möttes väldigt mycket under de här 5 åren som vi var där.
Paul Jonsson, va?
Paul Jonsson, ja. Precis. Ja, han var duktig landslagscenter som var väldigt begåvad kille. Nej, den här är ju snäppet bättre. Norrmän som 17 år och debuterade i SHL, det är inte så vanligt. Och han gjorde det bra. Sen ska vi inte, jag är ju lite så här, vi får vänta lite grann och inte höja upp dem för mycket, men han hade ju sekvenser i matchen där han verkligen stack ut, måste jag säga, gjorde saker som man ser.
Men vad sticker han ut på för sätt? Alltså.
Ja, det är ju skickligheten, tycker jag. Alltså med klubba och puck och skallen, alltså spelsinnet, vara rätt positioner, liksom hitta in i slottet, hitta medspelarna, utnyttja medspelarna, liksom spela puck, få tillbaka puck, liksom de bitarna framförallt. Sen är han ganska tuff också, så där, så inte, ja, ingen sån här jätte, åker runt och smäller på så, men han är inte liksom, han tar för sig.
Att, 69 nej, kilo är ett elite prospect.
Det finns väl några kilon till att bygga på där, men just sättet som man kommer in där och får ju en bra, alltså spelar ganska högt upp också, spelar center och sådär nu när Rydahl var borta, och Martin Johansson var ju också borta, så de hade ju centerbrist där Färjestad, så han fick ju spela med andra kedjan där och gjorde det bra. Nej, så det han blir jättespännande att följa kommer att få fler chanser redan den här säsongen.
Ja. Vi brukar väldigt sällan prata hockeyettan i den här podden. Vet inte varför. Men det känns som att vi nästan måste göra det lite nu. Vi har alltså då en öppen konflikt, får man väl säga, då i hockeyettan. Där Boden har utmanat systemet. Det vill säga att tycker inte att de här centrala avtalen som hockeyettan då har skrivit är tillräckligt bra. Så de vill stå utanför det. Den tillhörigheten och göra egna avtal då. Och idag så var det ju mer att de skulle ha match mot vilka de skulle möta, var det Örnsköldsvik de skulle möta eller vad var det för lag de skulle möta?
Jajamän, Örnsköldsvik skulle möta Boden, ja. Örnsköldsvik skulle komma till Boden.
Precis, men då till slut så åkte Örnsköldsvik inte upp och domaren släppte pucken. Och nu kommer det här bli liksom en pappersprodukt, en skrivbordsföljetong, vad som kommer ske i den här matchen. Vems sida ska man stå på, eller vad mer behöver man veta för att kunna liksom göra en bra analys om man tycker är rätt och fel om det här avbryts?
Ja, det man kan säga är väl att Boden inte under flera år har ju inte varit nöjd med den centrala avtalen, med TV-avtalet som den centrala organisationen Hockeyettan har skrivit då. Man har ju varit väldigt besviken på de här och valt att gå sin egen väg då. Även, nu kan du rätta mig om jag är fel, men jag tror att RF har gett dem rätt i det här också och har ju tecknat sina egna avtal och sända matcher och sådär. Så man har ju varit en liten böld i röven för den centrala organisationen då, och inte riktigt vilja gå med i kollektivet, eller inte alls gått med i kollektivet kan vi säga när det gäller den här frågan då. Så det har ju varit en infekterad fråga flera år som är förvånad att inte liksom man från förbundshåll har tagit tag i tydligare. Den har ju pågått länge och nu kulminerade det.
Men jag som inte riktigt hänger med i det här, varför åkte inte Örnsköldsvik upp till Boden? Jag förstår inte.
Örnsköldsvik var ju där uppe. Nu kommer jag inte ihåg vilka de mötte igår. Men de var ju i Luleå. Sov ju i Luleå. Så de var ju redan där dessutom. Men grejen är väl att de är väl... Alltså, Boden får ju sina egna intäkter från tv-sändningar. Eller hur, Thomas? Visst är det så?
Exakt.
Ja, du kan fortsätta där, Thomas. För då är ju Örnsköldsvik rädd att man inte får ersättning för de matcherna helt enkelt.
Ja, och nu har ju inte vi varit med i alla förhandlingar eller sådär, men det är ju nämligen så att Hockeyettan har ju då sålt sin tv-produkt kan man kalla det för till ATG. Och de vill ju givetvis liksom sända alla matcher. Och Boden är ju ett av de här storlagen i, även Karlskrona, ditt gamla lag, har väl också valt att stå utanför det här. För de tycker att de kan tjäna mer pengar på att producera själva och sälja själva till sina supportrar. Och Boden är ju också, ja, som man säger, det är en stor klubb då, det är väl ett av de bättre lagen. Så de tycker väl att varför ska vi ha lika mycket som, vad ska vi säga, Segeltorp eller vad vi ska dra till med. När de är ett lag som kanske är på något sätt gränsen lite mellan Hockeyettan och Allsvenskan. De kanske är ett hockeyallsvenskt lag när man ser publikintresset då. Men sen är det ju också väldigt speciellt. Ibland kan vi kritisera, eller vi kan liksom ha funderingar på SHL då. De är 14 klubbar som ska dela på en liga och lag som Oskarshamn ska på något sätt fogas in i och tycka lika som exempelvis Djurgården eller Frölunda eller någonting. Det vill säga man har så olika förutsättningar i de här klubbarna. Men då ska vi se Hockeyettan då, som jag vet inte hur många klubbar de är nu. De har ju säkert över 40 klubbar i de här Division 1-serierna eller Hockeyettan-serierna. Och tänkte där, vissa klubbar kanske, de kanske bara en anställd. Kanske bara en som jobbar på kansliet i någon klubb. Och så ska de liksom då tampas mot exempelvis Boden eller Visby. Eller de här andra klubbarna som har ganska stora organisationer. Det blir ju ganska snett och lite vint i det hela. Så att det ska bli intressant att se om de kan lösa det här. Det är ju Ronny Glysing som är och Horndal, alltså Borlänges gamla sportchef där, som är lite pampare i Hockeyettan. Och det ska bli väldigt spännande att se om de lyckas få ihop det här. Jag skulle inte vilja vara i Hockeyettans kläder, för det är väldigt många starka viljor och det har blivit så infekterat. Jag har ju pratat med Boden många gånger och jag märker att alltså, det finns ett genuint hat mot de som styr Hockeyettan, och det tror jag inte man löser i en handvändning.
Nej, och sen det som är mest frapperande i den här, det är ju att man går med på att flytta matchen från Hockeyettan. Det betyder att man sanktionerar ju liksom det här att inte åka på matchen. För jag menar, 99 gånger av 100 har ju det här varit en VO-seger för det andra laget om man hade gjort det. Men nu har väl både Hockeyettan dels bara bestämt att från en dag till en annan så flyttar vi matchen. För Örnsköldsvik vill inte åka dit och spela mot Boden. Och lika Svenska ishockeyförbundet har ju inte heller satt ner foten och sagt att liksom det här är absolut inte okej, okay. Så här kan man inte göra, vilket hade varit det naturliga i alla andra case som ett lag hade agerat på det sättet. Så att det känns ju väldigt sanktionerat också från högsta ledningen i hockeyet.
Fortsättning följer även där. Har du någon kontakt med Karlskrona förresten, Kålan? Man undrar, kommer de studsa tillbaka, eller vad har de för framtid där nere, tror du?
Hörru du, jag har faktiskt ingen kontakt alls med dem. De ringde för ett år sedan tror jag och frågade om jag kunde... Tydligen så var de fortfarande skyldig pengar som jag inte hade en aning om. Jaha. Så de frågade om jag kunde gå med på att få en liten del av den när det var i det här konkursgrejen. Så jag sa bara att ja, det spelar nog ingen roll. Jag har inte fått några pengar hittills. Så att om jag får någonting får jag väl vara glad, sa jag. Och sen har vi inte pratat.
Du har så mycket på dina bankkonton så du vet inte ens vilka som är skyldiga pengar. Alltså.
Nej, men det är lite svårt att reda ut hur mycket pengar som saknas från Karlskrona-tiden. För det var så mycket strul med ekonomin. Så ja, jag trodde att jag hade fått allting. Men tydligen så fattades det. Det var en struntsumma. Så att det var liksom inga stora pengar.
Vad pratar vi? Ett nytt paddelracket eller en Golf GTI? Eller vad pratar vi?
Nej, det var ett par paddelrack var det i alla fall. Men jag kommer inte ihåg exakt vad summan var, men jag vet inte. Säg att det kanske var 30 000 eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Men det var ju inget så här som... man står inte och faller på den, utan jag sa bara att får jag några pengar tillbaka så är jag glad. Så att jag kan skriva på om det hjälper er någonting i det där. Sen har jag inte hört något mer, så jag vet inte vad som hände.
Ja, precis. Du fick ju en fråga från Dick förra veckan här. Vi ska lyssna på den här.
Jag ser att han är med i en annan podd också om Leksand. Och egentligen varför sitta och prata i en podd om Leksand? Det är väl inget kul, eller?
Och ja, Dick undrar alltså då lite varför är du med i den här Leksandspodden? För det första, varför tror han frågar det här, Kolan?
Jag vet inte, men jag tror väl att han kanske känner att det blir någon slags konkurrent mot det han håller på med vid sidan av sitt Aftonbladet-gig, skulle jag gissa på.
Menar du, vad heter den? Hockey Tutto, eller?
Ja, precis. Han kanske känner att vi flåsar dem i nacken, vilket han förmodligen inte behöver vara så orolig för. Men ja, han kanske känner av det lite grann, jag vet inte.
Ja. Men varför är du med där då? Det var ju hans fråga.
Men den stora anledningen är väl att de frågade om jag hade lust att ställa upp och vara med. Och jag tycker det är kul att prata hockey. Så på den vägen är det. Jag tittar ju på alla Leksands matcher, eller inte alla, men de flesta. Så det var väl ett sätt att kunna vara med och prata och lyssna lite. Jag tycker det är roligt att podda.
Har du någon vass replik till herr Axelsson då som vi kan ta upp med honom nästa vecka?
Jag funderar lite grann på vem som är den bästa spelaren som han har spelat med. Om det är någon som han har känt någon sån här extra bra connection med. Någon som har gjort han bättre. Eller var det bara han själv som gjorde alla andra bra? Men,
snälla frågor. Du har så här, du bygger verkligen honom liksom så här, och han ger lite stickfrågor till dig, men det är bra att ni är lite som lite olika där.
Ja, men jag är ju snäll. Jag vet inte hur han arbetar, men jag är snäll människa.
Ja, det är bra. Ja, men den frågan tar vi med oss och så får Dick svara på den nästa vecka. Silly Season älskar ju vi. Vad tycker du om Silly Season förresten, Kolan? Är du intresserad av när det står den dit ska ryktas dit eller den dit, bryr du om sånt?
Ja, men jag gillar att läsa det. Sen så är det ju bra att jag heter samma som din kollega, för jag får ju sms av dig ibland då, med tips och så vidare. Så det har ju haft sina fördelar ibland. Men men helt klart, det är ju det är roligt att läsa, och sen varje gång är man ju såklart förvånad över hur alla grejer sipprar ut. Men ja, ni har ju era olika
kanaler. Fast det här är inte så konstigt. Om det är två personer som jag menar, när du skulle... Har du haft en sån här övergång som har sipprat ut som du tycker konstigt? Varför kom det där ut? Jag vet inte, om när du lämnar för eller när du ska på för Timrå, kom du ut innan? Eller när du ska på för Leksand, kom du ut innan? Eller Karlskrona, någonting sånt där. Har du varit med om liksom att du varit att du har bestämt dig för någonting och så har det varit så här, hur kunde det här komma ut nu?
Ja, men Leksand var ju ganska hemlig. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg om jag lyckas lura dig där eller om det var Madhawk som jag lurade. Jag tror fan att det var Madhawk som jag lurade då.
Var du lurade?
Absolut. Men han hade ju fått källor att jag var klar för läxan, och jag lyckades lura av han från det spåret så han inte skrev någonting om det. Och sen så kom det ut att jag var klar.
Men vad vinner du på att han inte, eller att vi inte skriver, att inte någon skriver om det? Är inte lite roligt om det bara skrivs så?
Jag menar, jag kan känna så här att nästan alla övergångar kommer ju ut innan de blir presenterade. Så någon gång kan det vara kul att en övergång faktiskt får bli släppt av en klubb, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Att det kommer som en bomb liksom, att då, vi har lyckats värva den här killen. Då är det ju roligt om det kommer från klubben och inte att det alltid, för nu är man ju van med att alla övergångar, det står i Aftonbladet eller Expressen.
Men ljög du, eller var det en vit lögn, eller hur lyckades du liksom?
Nej, jag ljög rakt upp och ner och sa att det inte var sant, och han gick på det.
Men är det okej att göra det, tycker du?
Ja, det är väl upp till mig om jag har samvete och ljuga för en journalist. Eller?
Jag hade blivit irriterad om jag hade råkat ut för det i alla fall. För jag tycker man kan säga att så här, att antingen säga men det vill jag inte kommentera. Alltså man kan ju säga på olika sätt, men jag hade nog blivit lite irriterad om jag pratar med någon och så tar den ner det, alltså liksom så där. Ja, som du säger, ljuger. Då kan jag tycka att, ja, men vad konstigt, kan man inte lita på vad han säger? Hänger med hur jag tänker? Vad det är. Jag hade haft lite svårt för det där.
Ja, det förstår jag. Men samtidigt så, vi har ju inte, vi måste ju inte berätta för er. Nu säger jag vi som inte spelar.
Det finns ju olika sätt att avstyra det på.
Ja, absolut. Jag drog en ren lögn. Det var ingenting som du gillade.
Nej, ja, men du har väl också varit med om det där, Abris. Visst blir man lite sådär, men vänta nu, kan du inte ha sagt lite annorlunda? Alltså, du och jag har ju säkert haft grejer, och sen har vi pratat med huvudpersonen, och så har det blivit så här tokdementi. Och då hamnar ju vi på hälan och undrar, stämmer inte det här, eller hur?
Ja, det är väl nästan därför vi har slutat ha ringt folk och tagit in kommentarer och citat längre. För man hamnar bara i
sådana konstiga situationer. Att man bara kör, ja, precis.
Ja, för då blir det ju liksom att man vet till 99% att det stämmer, och så tar de ner det helt, och så slänger man ut grejen en timme senare, och så undrar alla varför man skriver överhuvudtaget för när han, det gäller, ändå tokdementerar liksom. Så att det är väl bättre att bara köra då, känner jag.
Men gjorde du så här klassiker, Kålen, att du började följa Leksand på Instagram samma vecka så att det ser bra ut så, eller hur?
Nej, sådana rookie-misstag gör jag inte. Jag var ju ändå 34 när det här hände, så att nej, det var inte så. Det hade sipprat ut hos de fåtalet personer som visste om det.
Jag kan säga så att vet två personer om någonting, ja, men då går det att hålla det lite hemligt och tyst. Men vet tre personer om någonting, direkt så är det en omöjlighet. Då får man räkna med att det kommer ut.
Ja, ja.
Ja, men det om det. Kul att höra din taktik mot journalister där. Vad har vi i vår silly season, eller ryktesfloran just nu, Abris? Vad kan vi dra ur för lapp från hatten?
Ja, vad ska vi ta? Örebro vet jag letar en toppforward i alla fall. Och det här var till och med innan Juuso Pustinen blev skadad. Eller så var det att de visste att det inte var bra med honom. Och lite tidigare än vad vi i allmänheten visste om. Så att de gick ut med det. Men jag vet i alla fall att Niklas Johansson är på jakt. Och helst den som kan gå in i första kedjan direkt också. Så det är ett litet spår.
Och jag har hört att Tobias Ekberg då, som är i Djurgårdens frysbox där då, han är faktiskt från Töreboda. Han kan inte ha fostrat så många duktiga hockeyspelare genom tiden. Han har ju varit i Leksand tidigare och Borlänge och så vidare. Och nu är han i Djurgården, kommer ju värvades från Malmö då. Att Leksand har varit lite intresserad och kika på honom på korttidskontrakt då. Men jag pratade med Thomas Johansson och general manager för Leksand, men han tog väl ner den lite uppgiften, han menar på att det är Djurgårdens spelare då. Men jag har i alla fall hört att de har varit på honom och vill ha in honom på, ja, spela honom nu när det är backris då. Så vi får se vad.
Tror
det,
du att han körde min taktik eller? Tjomme.
Jag tror inte det. I min bok så är det nog väldigt få som har kört den där taktiken som du använt. Jag hade nog hade det blivit vanligt att det är så här, då hade jag slutat att hålla på med hockeyjournalistik, för då hade jag inte tyckt det var kul faktiskt.
Jag gjorde det bara där en gång, så att du behöver inte sätta mig i det facket. Jag har faktiskt försökt att vara ärlig mot journalister tidigare.
Så att jag vet inte, men det är ju också det blir en känslig övergång som han tillhör Djurgården nu då. Men jag vet ju inte, det är kanske ett avskrivet kort också. Jag vet att Leksand jagar ju backar och Luleå jagar ju backar också. Vi hade väl något namn som de hade tackat nej till, Abis. Vad var det för superspelare de hade tackat nej till? Eller spelare ska jag säga kanske.
Fasiken, var det? Var det en finländsk back? Eller? Nu måste du hjälpa mig. Ja, någon sms eller konversation finns det ju säkert här med dig, så jag kan ta reda på det i alla fall. Det får gå ganska... Kan det vara... Ja, Alex Lintuniemi.
Ja, just var det.
Den har man tackat nej till. Finländsk back.
Precis. Och då har de väl något annat på gång då. Har du något silly att bjuda på, kolla?
Nej, Thomas, det är du som brukar bjuda mig på silly. Jag har ingenting.
Jag tror att du hör mycket, men jag tror inte att du liksom riktigt förstår att du har hört, eller hur? Alltså vissa är ju sådär, att man liksom hör grejer fast det bara rinner rakt genom huvudet, man tänker inte riktigt på det.
Du menar att jag är riktigt liksom trög och inte förstår?
Ja, men mitt i, vad heter det, blåsten där du är ju även i Leksandshallen ganska mycket, och där ryktas och snackas en del.
Ja, nej, tyvärr. Jag tycker att jag får höra alldeles för lite. Men det är kanske bara att det rinner igenom öronen, som du säger. Jag uppfattar inte saker och ting. Men jag tror inte att jag nås inte utav sådana nyheter. Du sitter på dem före mig i alla fall. Det kan vi säga.
Ja, okej. Men du, din polare Frallan då, Fransson, kommer han tillbaka till hockeyrinken, eller hur ser det ut för honom?
Jag vet faktiskt inte. Nu har han ju... Han är ju utan krage emellanåt i alla fall, så att han är ju på bättringsvägen. Så vi får väl hoppas att han har en bra läkning här. Och sen om han ska kunna spela eller inte, det vet jag inte. Det är ju jättesvårt, och jag tror inte han kan svara på det själv heller idag.
Nej. Han var ju på Tegera Arena i torsdag, så de zoomade in honom på mediakuben där, och då...
Ja, så det.
Och det har varit ett stort jubel där bland fansen, och jag såg att han liksom blinkade lite kraftfullt. Så jag tror han blev ganska tagen av den där fina stödet han fick av fansen. Vi får hoppas att det går bra för honom och att han får leva ett bra liv och värdigt liv, och att, ja, och är det jackpot så kommer han tillbaka till hockeyplanen också. Är det något mer som vi vill ta upp, Abris? Eller ska vi avrunda och gå vidare och jaga lite hockeynyheter?
Jag tycker vi ska sluta på topp faktiskt. Så att, det känns som ett perfekt
är vi på topp nu då?
Ställe. Ja, ja, vi är
alltid
på
det topp. Det varit lite stelt med mig och kolan här kanske, jag vet inte. Men vi får reda upp det på paddelbanan där.
Ja, men det är det får vi nog göra. Det är skönt att inte SVT morgonsoffa.
Ja, men vad bra, tack för tugget idag, och ha nu en riktigt rolig hockeyvecka den som kommer. Adios.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.